En kristen författare skrev för några år sedan så här: vad har en buddhist, en som ofta flyttar runt, en ingenjör, en IT-tekniker, en muslim, en ensamstående mamma på 20 år, en med judisk bakgrund, en ateist, en sverigedemokrat, en miljöpartist, en kristdemokrat, en socialdemokrat, en som inte kan någonting om Jesus gemensamt? Det är den bakgrunden som den framtida kyrkan bland annat kommer att ha i Sverige. Och vad gör det med oss när vi ska möta den omgivning vi möter? Hur gjorde Jesus? Det är ju ganska relevant. Hur gjorde han? Lyssna, Lukas 10:8-9. Ett sammanhang där Jesus säger till sina lärjungar, eller det är egentligen 72 stycken som man sänder ut i två och två i 35 team blir det, va? Ja, något sånt. Så säger han så här, precis. Ja, matten, du vet. Det är tur att du, han är kassör. Ja, jag skulle ju ha gjort det rätt från början här, men jag tror på att man får nåd när man misslyckas. Lukas 10:8 så står det så här när han ger instruktionen. Hur ska, gör så här när ni ska bygga församling framåt här i framtiden. Så säger han, när ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Om där bor en fridens man så ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset. Ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer in, kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära er. Och så gick de ut. För det första så är det ganska tydligt att ingen skulle behöva gå själv. Jag är ju uppvuxen i en, ofta i klasser där jag har gått i olika i lågstadier och annat. Det har inte varit så många som har bekänt sin tro på Jesus. Man har varit ganska ensam. Men ändå måste du radikalt tro på det vi säger här. Ni vet, så kommer man till måndagen i skolan. Och så. Jesus gjorde det lite enklare. Se till att ni är två som hjälper varandra. Lägg märke till att när Jesus sänder ut sina lärjungar så börjar det inte med att det första ni gör, se till att skapa en gudstjänst. Så säger han ju inte. Det börjar inte med att de skulle samlas i templet eller ens i synagogan. Utan det började med kopp kaffe. Gemenskap. Relationer. Och när jag tolkar den här texten så ser jag att Jesus på något sätt gör det ganska enkelt. Ja, men om det är öppet där dit ni kommer, så var kvar där. Och är det inte det, så men gå vidare. Och drick kaffe på nästa ställe istället. Ett ganska naturligt liv med Jesus i vardagen. Det fokus handlar på positiva relationer. Församlingen för en ny tid är alltid relationer viktigare än verksamhet. Och det är jag helt övertygad om att betoningen kommer alltid att ligga ifrån Guds hjärta på att när vi går och när vi liksom tar steg så handlar det om vi, aldrig dem. Det är ju nämligen så att det kommer inte bara enkla vägar, utan det kan ju vara lite besvärligt, tufft. Vi kommer till och med köra vilse ibland i livet där vi inte vet ut eller in. Då behöver vi vara fler än bara själv. Därför så behöver vi otroligt mycket kärleksfulla relationer med Jesus självklart, men också med varandra. Låt oss bygga en gemenskap där ingen ska behöva sätta sig själv, utan där vi gör allt för att åtminstone man har någon som man kan bygga tillsammans med eller leva för Jesus tillsammans med. Det stod i den här texten, flytta inte från hus till hus. Vad menas med det? Låt det få ta tid. Ja, men vi ska göra det snabbt nu. Nu tar vi den här kampanjen och gör det här. Och hela Nynäshamn ska bli förvandlat. Det kan ju ske, men det var inte så det hände precis här. Utan när de tar emot er, när de vill lyssna på vad ni säger och de ni är, när de har förstått vad ni är fyllda av, att ni är fyllda av kärlek till Jesus, när de har upptäckt att ni är sårbara, att ni är ödmjuka, att ni har någonting gott i er, där det finns ett förtroende, se till och liksom att det är den grunden. Flytta inte från hus till hus, bara gå inte bara liksom som någon gerillasoldat, ni ska ha Jesus, utan stanna, bygg upp något. Se till att du blir någon att lita på. Jag har ju varit i ganska många församlingar där, eller flera församlingar i alla fall, där vi har jobbat ganska mycket med hemgrupper, cellgrupper. Ni vet, man är 10-12 stycken som möts i hemmen och så vidare. För ett antal år sedan så utmanades jag i någon som sa, ibland så kan det vara svårt att få till det där. Har du också känt det där, att hur ska vi göra? Det blir svårt, vi kan inte liksom, de kommer ju inte, alla generationerna kommer ju inte hem till mig, eller vi kan ju inte mötas här. Vet du vad, jag tror att vi skulle behöva utmanas på det sättet också som Jesus talar om här, att man faktiskt överlåter sig till kanske en del brukar tala om minigrupper. Jag tror nämligen vi behöver överlåta oss till någon mer än att bara vara själv. Du vet, det är mycket enklare att men vi tar en lunch här på rasten tillsammans och så delar vi det som är värdefullt. Och så kanske vi bjuder med en vän också som inte delar det vi har. Och så kan vi tillsammans dela det vi har. Ibland så gör vi det lite för komplicerat när vi också talar om det här med hemgrupper och cellgrupper. Ibland kan också, jag tror att det är jätteviktigt att det får vara en grund i relationerna. Men kanske är vi i ett sammanhang här i Nynäshamn där vi kanske inte är så många. Och då tänker man att men då är det inte så viktigt. Men då kanske det är ännu viktigare att överlåta det till en kanske. Jag har det tufft nu. Kan vi be tillsammans? Jag har min granne här vill gärna veta mer om Jesus, och du kan väl hänga på, vi tar en fika här. Det tror jag är lite av det Jesus sa, när ni går, se till att ni är 2-2. Så att ingen behöver vara själv. Jag skulle kunna utveckla det här mer och du kanske har mer tankar om just det, men gör det enklare. Men överlåt dig till det uppdraget som Gud vill. Och kom ihåg vilken signal som man sänder ut. Att varje gång som vi säger vi och dem, så gör man en ganska tydlig prioritering att vi är viktigare än dem. Men så är det ju inte. Utan vi tillsammans. Jag läste faktiskt i tidningen, tror jag, igår. En rubrik om en allsvensk klubb som uppmanade 8-åringar, jag vet inte var någonstans i Stockholm här, läste ni också kanske, välj bort dina vänner för att lyckas och spela, jag vet inte om det var fotboll eller hockey. Det blev oerhörda reaktioner på det här, men det var så de jobbade med 8-åringar. Vet du vad, det sorgliga är att jag har vuxit upp i en församling där man har sagt så. Välj bort dina vänner, annars kan du hamna fel. Jag tror inte att det är så hos er, men det tänkandet får inte finnas hos oss när vi läser Bibeln. Utan snarare handlar det om att se till att du har goda vänner i din klass eller där du finns eller är med där ni möts. Vet ni, någonting av det märkligaste som jag och Ulrika var med om när vi för ett antal år sedan bodde i ett bostadsrättsområde, det var att jag och Ulrika blev valda till festkommittén. Jag jobbade i Pinkyrka. Så vi drog dit ljud och allt möjligt och hade helt drog- och alkoholfri fest. Och det var väl inte alla glada över, men vi var glada. Och fick en otroligt positiv ingång på det sättet. Men det här är faktiskt ett ganska stort steg att ta också. Att inte välja bort, utan vara med. När du kommer till ett hus, när du kommer till en stad, var en del av staden. Hur gör vi i den tid vi lever i? Otroligt viktigt att vi förstår att alla är vi viktiga och värdefulla att finnas med tillsammans. Som team och som gemenskap överhuvudtaget. En av anledningarna till att många yngre människor blev kvar i församlingarna förr var ungdomskören som jag hatade. Man skulle sjunga fast man inte ville. Ja, så var det. Eller sångarna skapade också det där av gemenskap. Nu utmanas ganska många med att vara med i något team eller göra någonting tillsammans. Jag tror att det är viktigt att vi förstår att vi behövs på olika sätt och överlåta oss. Ibland blir det lite konstigt också i det här tankefelet vi gör, att vi ofta belönar eller upphöjer. Liksom, här har vi den yttersta ledaren, du är fantastisk. Tänk om vi skulle lära oss en kultur och en miljö där lagmedlemmarna är de viktigaste. Som skapar faktiskt den miljö som vi är. För det är så det är, ofta. Sen kan det vara bra och viktigt med ledare och det Gud har kallat. Men det är vi tillsammans. Vad säger Bibeln? Jo, 1 Korinthierbrevet 12 och 21, ni kan det. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte dig. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver inte er. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och den som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen, utan delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla delar med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla delar med den. Vi gör det här tillsammans i en församling för en ny tid. Låt mig bara ta ytterligare exempel. Jag väver in det här, en del känner in och en del kanske inte tycker det är relevant överhuvudtaget. Men jag kommer ihåg vilken oerhörd frustration och glädje som jag och Ulrika kände när vi flyttade till Leksand i den första församlingstjänst som jag hade för ganska många år sedan här innan våra barn var födda. Skulle jag börja heltid i tjänst i Pingstkyrkan i Leksand i Dalarna. Kom dit för att jobba som medarbetare. Börjar sommaren 1991. 21 år och vi hade varit gifta i ett år. Och det jag möts av när jag kommer dit till den här härliga församlingen var ungefär, här har du nycklarna, sätt igång. Jaha, ska jag göra allt här? Alltså den signalen jag kände var ju så här, nu är det du som sköter det här. Men det är ju inte riktigt så det funkar kanske, utan det kanske är vi tillsammans som skulle göra det här. Inga instruktioner. Det fanns ingen föreståndare på plats. Men jag som 21-åring fanns på plats. Så då tänkte jag, vad gör man då? Jo, men vi hade ju lärt oss att då går man ut och knackar dörr för att vinna samhället. Så jag och Ulrika går ut från dörr till dörr och jag erkänner att det var inte alls roligt. Speciellt inte när vi blir inbjudna till någon som bjöd oss på mat som var för gammal. Så vi tröttnade ganska snart på det där och kände att det var inte riktigt det som vi kände kändes naturligt. Men kanske det mest utmanande som vi gjorde, det var när vi blev tvingade, åtminstone ville man ju vara ödmjuk, och stå under konsumtaket och sjunga sånger som jag egentligen inte kunde, för att jag kunde några strofer. Och så skulle vi evangelisera. Och jag som 21-åring tillsammans med min fru, vi var ju yngst där under konsumtaket. Och de andra var runt mycket äldre. Så jag kände att jag helst ville krypa någon annanstans när de unga vännerna kommer som man egentligen ville vinna. Men de ville inte vinnas. Men det som var lite utmanande var, för att 200 meter bort så stod en annan församling med ett helt annat uttryck, där bland annat Joakim Lundqvist jobbade som ungdomspastor och ledare den tiden i Leksand. Det var ganska jobbigt. Och jag fick inte gå dit, för då var man nästan avfälling. Och inte på hockey. Vi smög in någon period ändå, fast jag jobbade i församlingen. Märkligt. Ja, det där skapar ju ångest. Skapa ingen passion för Jesus på det sättet. Prestationskamp. Alltså, hur kan man lyckas med att skapa liksom känslorna av när vi ska evangelisera, som att det liksom det framkallar på något sätt känslor som man hade inför ett prov på högstadiet? Eller att man blir tilldelad en arbetsuppgift som man inte kan. Men att man ändå måste göra. Vad betyder evangelium? Goda, glada, positiva, befriande nyheter. Det måste ju vara det som driver mig. Jag hade helt enkelt missuppfattat totalt vad evangelisation och bygga församling handlade om. Så det är så oerhört lätt att när vi tänker att vi bygger en församling för en ny tid, så tänker vi verksamhet. Vad ska vi göra? Men då tror jag man börjar i helt fel ämne, eller helt fel ände. Allt börjar ju med självklart att jag är fylld av den helige ande och fylld av Jesus. Men jag tror att det handlar otroligt mycket mer om det här som vi läste här. När ni kommer till en stad där man tar emot er, ät. Se till att människor förstår att ni är äkta, att ni har någonting som är värt att ge sig till. Bota de sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära. Man brukar ju ha trepunktspredikan, och det var precis det Jesus hade här. Okej, nu när ni går in i staden här och ska bygga församling som inte finns här, utan den är ny församling framåt, börja då med att äta mat. Nummer ett. Nummer två, bota de sjuka. Nummer tre, sen kan ni se till att ni predikar och talar om Jesus. Men börja inte där. Ungefär så kanske Jesus sa. Vi tänker ofta tvärtom. Börja med predikan. Sen så kan ni göra de här andra sakerna. Men så visade nog inte Jesus riktigt här, faktiskt. Gör det inte så komplicerat, livet med Jesus, och när du ska dela din tro. Det kan faktiskt till och med vara det roligaste du gör. Varför ska det ofta vara det allvarligaste, tyngsta, jobbigaste vi gör? Redan där så visar vi ju på något sätt, om det är det vi gör, att det här är ingenting vi riktigt liksom brinner för. Har någon av er tyckt att det var jobbigt någon gång? Och nu har vi ju inte fått grilla så mycket i somra här. Men liksom, vad tungt det är att grilla god mat och äta. Det tycker vi inte, eller hur? Men där börjar vi evangelisation. Där börjar det att bygga en starkare församling i Nynäshamn. Sen har man ju grunden självklart i bönen och i den helige ande. Men det var ju så. Församlingen för en ny tid är inte en subkultur utanför samhället. Vet ni om varför hittar man inga utgrävningar från den tidiga första församlingen i Israel. Vet du varför man inte gör det? För man levde inte i en subkultur. Utan man levde tillsammans med alla. Man var en tydlig del, överlåten i samhällets mitt. Alltså församlingen i Jerusalem hade inte en stor kyrkolokal som du kan gräva fram i några utgrävningar. Utan man var ju en del av samhället och relationerna. Man samlades i hemmen. Och dels i Salomons pelarhall i templet, men framför allt i synagogan. Som ibland lite felaktigt faktiskt jämförs med vår kyrka, som det faktiskt kanske inte riktigt var, utan mer något slags kulturcentrum där man faktiskt möttes i liksom de som fanns runt omkring. Nu går vi till synagogan. Där har vi självklart också kontakt med Gud och liksom firar sabbat och möts på det sättet. Men det gör man också mer tillsammans. Fokus var inte synagogan och lokalen, utan relationer. Det var inte en fästning som man byggde att nu bygger vi det här så att vi håller oss borta från samhället, utan nu är vi här för att här är samhället. Sen självklart så i synagogan så finns det sång och bön och predikan och Bibeln och de här bitarna. Men också måltiden var ju en otroligt viktig del av gemenskapen. Det är ganska fascinerande. Det finns säkert flera som har varit med på i Israel, kanske i Jerusalem på de här sabbatarna eller sabbaten tillsammans kanske med en judisk familj. Men det på något sätt visar ju den grunden där Jesus rörde sig i. Det är ju otroligt fascinerande. Mycket god mat, massa roliga grejer, lekar och konstiga saker som jag tyckte man kan bli lite obekväm som andligt pingstvän. Men det var det, i alla fall då, där vi var i den judiska familjen som pastorer för. Jag tror att Markus var där också i samma grupp som jag, inte just i den familjen. Men otroligt avslappnat och härligt. Enkelt. Och så var Gud där. Lite mer av det tror jag Gud vill att vi ska också leva ut när vi bygger en församling inför en ny tid, framtiden. Vet du vad det är vi inbjuder till? Uppenbarelseboken 19 så står det så här. Jag hörde liksom rösten från en stor skara som bruset av väldiga vatten och dånen av kraftig oska. Undrar hur många decibel? Och de sa, halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Alltså, vad är det vi inbjuder till i himlen? Det första vi gör nästan, en stor fest, måltid. Ett viktigt perspektiv. En fest som Jesus har förberett i, vad är det, 2018 år plus lite till. Det blir nog ganska ordentligt. Det finns så många i vår stad som längtar efter gemenskap. Alltså vi bygger ju någonting i vår tid där vi måste förstå att ensamhet är en av de största utmaningarna som finns i vårt samhälle. Hur tänker vi där? Vi vet ju också att ensamhet självklart är bland oss. I en kyrka och en församling. Men om vi kan hitta vägar för att på något sätt erbjuda människor relationer så har vi kommit jättelångt. Faktum är ju att Bibeln faktiskt visar att en ledare i en församling så står det att en av de viktigare bitarna är att måste vara gästfri. Står det. Ha ett gott rykte bland de som inte tror. I Lukas 10 och 17, efter det att de hade kommit tillbaka ifrån att Gud hade sänt ut dem och de hade varit i de här hemmen och ätit maten och botat sjuka och gjort de här goda sakerna och predikat om Jesus, så kommer de tillbaka. Wow, det här är fantastiskt. Så står det: de 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och så lugnar Jesus ner dem lite och så säger: hallå, ni har lite fel fokus ändå i er liksom berättelse här. Då så säger han så här: det viktiga är inte att de onda andarna lyder er. Alltså nästan som att han säger: det är ju självklart att det är så. Ni tror ju på mig. Ni är ju fyllda av det största. Det är ju, ja, det behöver ni inte säga till mig att det är så. Jag fattar ju det. Men se till att ni glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Och så visar han på hur otroligt viktigt perspektiv av hoppet och det här positiva. För att det som följer sen är någonting som fascinerar mig. Det Jesus markerar i vers 21, där det står så här: i samma stund jublade Jesus i den helige ande. Och grundordet i den här reaktionen som Jesus har är att han svängde runt som i en piruett av glädje över det lärjungarna hade gjort. Den bilden ser du inte framför dig av Jesus alltid, kanske. Fantastiskt. Men det här är lite märkligt. För några år sedan så predikade jag, eller det var en inbjudan. Och så var det någon slags utmaning eller på slutet, möjligt att jag har berättat det tidigare också, med att söka Gud och få förbön. Och det var ingen speciell jättestor liksom, ja, där det välde fram folk, men helt plötsligt så ser jag en person som förvånar mig jättemycket, som tar ett steg bara ut från bänkraden ganska långt ner och bara tar något slags varv och bara dansar omkring och så sätter sig igen. Och jag frågar efteråt, för jag tyckte att det var liksom, det var inte, jag hade aldrig sett det hos den här personen tidigare. Och hon berättade efteråt att jag skulle aldrig komma på tanken, utan hon blev så fylld av Gud, så någonting bara liksom gjorde att hon gjorde så där. Märkligt. Reaktion i glädje över vad Gud gör. Men tydligen så finns det någonting bibliskt i det också. Det ger mig ändå en signal om att det är helt bibliskt att uttrycka glädje och hopp och tro. Till och med i en församling. Och jag tror att det kan vara bra också. När det är naturligt. När jag satt och förberedde och läste precis det här, nästan exakt samtidigt som jag kom till den här punkten och hade läst det här med att Jesus gjorde, i samma stund jublade Jesus i den helige ande, så ringer telefonen. Egentligen ska man ju ha den avstängd. Men jag satt precis och läste det här och skulle ha en predikan och få med något av de här bibelorden. Jag vet inte om det är en slump eller om det är Guds humor. Ingen aning, men jag har aldrig någonsin tidigare eller efter blivit inbjuden på det sättet som jag blev då. För att då fick jag säga nästan exakt: du, skulle du vilja följa med mig på en ballettföreställning? Jättemärkligt. Jag skrattar fortfarande över det. Ja, kanske en slump, men en intressant för mig i alla fall. Jag blev glad. Jag var nästan så jag gjorde det, men jag kunde faktiskt inte. Men det var väldigt roligt. Visst är det märkligt att det här är ju någonting som vi ofta kanske tar upp. Just hur Jesus möter i olika sociala sammanhang och hur han finns där. Alltså någonting av det första vi egentligen behövde prata om, och som vi kanske inte gör så mycket nu, har ni säkert gjort det mycket här, men faktiskt, hur beter vi oss när vi faktiskt är med på de här ställena som vi blir inbjudna till av olika tillställningar och annat? Det hade jag velat ha en grundkurs i när jag växte upp som tonåring. Inte du får inte vara med dina kompisar nu när vi har klassfest. Det är så syndigt. För att när jag kom upp några år så har jag ingen aning om hur jag beter mig. Utan jag lever ju hellre i min subkultur, för att där är jag trygg. Jag tror vi behöver utmana oss att på rätt sätt leva ut Jesus i vår värld på det sättet så att människor faktiskt dras till honom på ett naturligt sätt. Vad kännetecknar de första kristna, Apostlagärningarna 2:46? De höll samman, möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Återigen fokus på gemenskap och glädjen i vad man faktiskt har tillsammans. Församlingen för en ny tid. Jag tror vi behöver tänka nytt utifrån det här perspektivet att faktiskt ha goda relationer med vår stad, och det har ni, eller med människor överhuvudtaget. Jag blev så fascinerad när jag hörde för några år sedan en kyrka eller en församling i Norge som ställde in sin söndagsgudstjänst. En ganska stor församling på tusentals. Av enda anledningen att nu går vi tillsammans på fotbollsmatch. Och inte var det framförallt för att vifta med Jesus skyltar. Utan vi går dit för att stötta vårt favoritlag. Nu kanske de tyckte olika, jag vet inte, det förtäller inte historien. Men de gick dit och bara var där. Utan en massa biblar. Men med livet med Jesus. Tror ni att de hade fler människor nästa söndag i gudstjänsten? Sånt utmanar mig. Ibland tror vi att det viktigaste är, ja men nu gör vi en stor grej här. Och så samlar vi alla. Tänk vad det finns saker att göra som faktiskt skapar en uppmärksamhet som gör att vi faktiskt kanske nästa söndag har ännu fler än vad vi någonsin i en gudstjänst också. Låt oss tänka vidare för att nå människor med Jesus. Det står nämligen ingenstans i Bibeln att vi ska bli exklusiva. Utan det står att vi ska nå människor. Det står ingenstans att vi ska dra oss bort ifrån en gemenskap som inte är perfekt. Som jag kanske fick med mig tyvärr en del. Ja, men tänk om du är med i den här gemenskapen här som inte är perfekt. Då kommer du bli smittad. Man hade en ganska stor tro på fienden faktiskt. Det är nog det, och en väldigt liten tro på Jesus. Att han skulle beskydda. Jag har en stor tro på Jesus att han kan beskydda. Faktum är, när man läser Bibeln, om du tittar, och det skulle vi kunna studera nu länge, att det finns ingen perfekt församling i Bibeln. Utan det kan vara ganska hemskt att läsa vilka problem de hade. Inte till exempel vid nattvarden. Har ni tänkt på vad som står där? Den som äter och dricker, alltså det, ni kan dricka så att till och med människor kan dö. Ibland så förstår vi inte vad det handlar om, men det vet ju ni säkert. Varför står det så? Att det finns till och med de som har dött. Ni känner igen texten lite nu, bara delar jag lite. Varför då? Jo, för att man festade och drack så, de som hade möjlighet att göra det. Och så står de fattiga som inte har möjlighet och mat. De får ingenting att äta. Och vad händer när man inte äter? Jo, man hungrar och dör. Till slut. Se till när ni möts att alla får del av maten. Så ska du läsa det bibelordet. Inte att du ska bli rädd. Oh, men tänk om jag tar nattvarden, då kommer jag att dö. Var kommer det ifrån? Konstig teologi. Utan de hade så stökigt så att de hade såna fester där i samband med så att de som egentligen behövde. Det är den kanske troligaste tolkningen på de texterna. Så låt oss vara generösa och se till att människor får vara med. Jag måste hoppa över en massa punkter här. Jag tror att en församling för en ny tid, att en av de största gåvorna vi kan ge är nya vänner. Ni som vill ha reda på vad jag hoppar över kan ta sen då i första adventet. Jag tar sista biten här också som jag tror kan vara viktig. Ibland får vi för oss när vi möter att ja, men det är ingen idé att jag frågar eller att jag umgås med den här eller ringer på där eller säger det här, för att de kommer ändå säga nej. Har du tänkt så någon gång? Egentligen skulle du testa det här ett antal veckor framöver, du som känner till exempel, nu tror jag, nu har jag ju pratat om hur relationen är viktig, men till exempel det här med att bjuda in till en gudstjänst. Ja, men nej, jag vågar inte göra det. Tänk, de kommer nog att säga nej. Vet du vad förvånad jag brukar bli hur många ändå som säger ja när jag känner dem? Men jag tar för givet ibland att människor ska säga nej. Därför så frågar jag inte. Utan jag kanske går ett helt liv där jag känner människor men ställer aldrig de här utmanande frågor. Så sista punkten. Församling för en ny tid. Låter människor själva säga nej. Och när vi gör det och när vi utmanar så kommer vi nog märka att förvånansvärt många säger ja. Vi märkte när jag jobbade i Kungälv här, när vi varje söndag, en del tyckte att ja, men ska det komma en sån här inbjudan nu igen att människor ska bli frälsta. Vet du vad? Det som är förvånande är att när vi varje söndag ställde frågan, när det till exempel ibland vi tyckte, men finns det någon här som ännu inte har kommit till tro? Nästan varje söndag fanns det människor som ändå sa ja. Jag tror att det ingår i en utmaning för oss som församlingar också. Låt människor själva bestämma. Och många kommer att bestämma att de vill. Daniel Alm sa i veckan, tror jag, i Dagen så här, han som är med ledare för Pingst. Den bästa evangelisten är en fungerande, varm och välkomnande kyrka. Och kyrkan är någonting som vi inte går till utan som vi är. Ett sista exempel på vad det gäller det här med relationer. Det berättas om ett barnhem någonstans i Europa. Där spädbarnen låg samlade i en ganska stor sal. Och det var väldigt stor brist på personal som tog hand om de här barnen. Efterhand som de blir större så flyttar man de här till andra rum. Men många av dem som var små, de dog. Och andra utvecklades ganska dåligt. Men det märkliga var att de barn som hade sängarna närmast dörren klarade sig hela tiden mycket, mycket bättre och överlevde oftast. Så till slut så blev man så förvånad. Men vad är det som gör att de här barnen överlever? Och så upptäckte man att det fanns en städerska. Så innan hon gick hem för dagen efter att ha städat så satt hon sig en stund vid de här barnen som var närmast dörren. Tog upp dem och bara liksom visade medmänsklig kärlek. De överlevde. Fantastiskt. Jag vet inte om jag berättade bara som att en minut till. Jag tycker bara hur Gud kan använda oss. Får man lämna ut sina barn lite? Jag har nog gjort det så många gånger ändå. Det bara kommer såna här olika saker som händer i livet. Jag tror det var för 2 år sedan som vår son hade varit på Way Out West och han hade haft någon tillställning med Max hamburgare, hade han väl gjort reklam för eller någonting, tillsammans med massa andra influenser. Och så skulle han cykla hem på natten, för han bodde hemma då tillfälligt där när han var väg i Göteborg. Och så upplevde han bara att nej, jag ska åka till en annan nattklubb där bara för att gå in. Egentligen var han på väg åt ett annat håll, men han bara upplevde det som ett tilltal från Gud att nej, men jag åker till det här stället istället. Så går han in där och den första som han möter, ni behöver ju inte sprida ut det, men är Danny Saucedo som kommer till honom. Och så säger han så här: du Andreas, jag har velat få tag på dig i 3 veckors tid och bara prata med dig. Jaha, varför då? Jo, för att jag satt på ett flyg för 3 veckor sedan och så kommer en man till mig och börjar prata med mig. Och så har han med sig en tidning från Hillsong och där är du med i en intervju om vad församlingen betyder för dig. jag tror att den församlingen skulle passa mig. Kan jag få följa med dig? Och så ställer sig min son, han berättade, ja men du, jag kan väl ändå få be för dig här innan vi går. Så ställer han sig där, han sa, den bästa stället att be högt, det är när det är högt ljud och mycket ljus och allting. Så han lägger handen på Danny och ber för honom. Och så från den dagen sen så har Andreas en otroligt mycket bättre relation med Danny. Han känner ju ganska många av dem här som på något sätt längtar efter någonting mer. De är många som gör det. Därför behöver vi bygga en församling för en ny tid. Ska vi göra det tillsammans? Vi gör ju det redan. Jag bara utmanar mig själv framför allt, men oss tillsammans här också. Jag tackar dig Jesus för att du är en god Gud som älskar oss. Jag ber att vi ännu mer får bygga en församling för en ny tid som ser det som du ser. Att vi kan också bygga i den ordningen som du vill. Där vi har goda relationer med människor. Där vi frimodigt också får erbjuda både sociala insatser men också kunna någon gång lägga handen och be för den som är sjuk. Och faktiskt som det står i Bibeln, vara med och bota. Hjälp oss att våga ta de stegen du vill när det blir naturligt och när man också kan följa upp på ett bra sätt. Och jag tackar dig för att du har kallat oss till att ta steg in ännu mer i vår stad. Och tack för det som sker och tack för det som kommer att ske. Och vi ber nu för hela den här ABC-bibelskolan och de veckorna som ligger framför. Och alla de församlingarna som är en del av det här. Tack för att vi är en del av någonting mycket större i det här nätverket. Tack för vad det ska få betyda. Och tack för det som du vill leda oss in i framöver som församling och som enskilda. Och låt oss få det här med evangelisation, inte få känna frustration och kamp och ångest, utan det vi får känna en naturlig glädje att det här är vårt liv. Det är det här vi gläds över. Låt det få upplevas, även om vi vet att det är en andlig kamp, men att det också kan få faktiskt uppleva att det här är roligt och dela sin tro. I Jesu namn vi ber. Amen.